I dagens evangelietext som vi nyss hörde läsas av Torbjörn så berättas om hur Jesus och lärjungarna är på väg upp till Jerusalem. Staden som är både det religiösa centret genom sitt tempel och det politiska då den romerska kolonialmakten har sitt centrum i staden. Det finns en oro i gruppen. Jesus går först. Och jag ser framför mig hur han går med bestämda och målmedvetna steg. Han bär säkert också på en oro och en rädsla. Men det är hos lärjungarna som det syns. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Så stannar Jesus upp och samlar den här gruppen omkring sig. Och vi skulle kunna tänka att han skulle ha ett pep-talk för dem. Men istället så berättar han om väldigt konkret hur han ska misshandlas och torteras till döds. Och på slutet säger han de där orden. Efter 3 dagar ska jag uppstå. Jag undrar vad som händer inom lärjungarna när de står där och hör hans ord. Under några års tid har de levt nära honom. De har vandrat tillsammans, levt ihop i stort sett dag ut och dag in. Sett honom möta människor och deras behov. Sett honom skratta, gråta, älska, vara arg, bli trött, sova. Och festa. Jesus står dem närmare än kanske någon annan har gjort förut. Gruppen av lärjungar är i sig ganska spretig. Och Jesus är deras fasta punkt. Den som håller ihop gruppen, utmanar, lyssnar och undervisar dem. Hur ska de kunna ta in nu att han till synes helt frivilligt går mot sin död? I Markus berättelse som vi nu har läst det här ur så är det 3:e gången som Jesus talar om sin död. 1:a gången sker det i ett öppet, större sammanhang och då tar Petrus Jesus åt sidan och protesterar. Men blir tillrättavisad av Jesus. Nästa gång så talar Jesus om det direkt till sina lärjungar. Och då vågar ingen ställa någon fråga alls. Och nu, den 3:e gången, så pratar han med den närmsta kretsen. De 12 och några till som finns där. Och reaktionen den här gången är att Jakob och Johannes kommer fram till Jesus och frågar efter att få sitta på hans högra och vänstra sida. Och samtalet vrids. Det blir ett samtal om ledarskap och efterföljelse. Men hos Jakob och Johannes så är det som att de vill få en försäkran om att Jesus ändå inte ska lämna dem på riktigt. De tar säkert fasta på orden om att han ska uppstå. Men kan ändå inte riktigt ta in vad det här betyder. De tycks söka efter en bekräftelse på att de verkligen är så älskade som de önskar sig vara. En bekräftelse på att de aldrig ska bli övergivna. Och alltid sedda. Att de ska följa med honom vart han än går. Och Jesus vet att det inte är möjligt. Ni vet inte vad ni ber om. Det finns mycket vi kan göra för att följa i Jesus fotspår. Och det finns mycket vi kan göra för varandra i varandras liv. Du för mig och jag för dig. Men där finns gränser som vi aldrig kan passera. Jesus är människa och samtidigt Gud. Jesus visar genom sitt liv vad det innebär att vara människa, men också vad det innebär att vara Gud och vem Gud är. Gud som är kärlek. Gud som älskar oss så ofantligt att Gud väljer att ge sitt liv till lösen för många. Kärleken är ett ständigt återkommande tema i Jesus undervisning. Jesus visar hela tiden på att kärleken är ett flöde, en kommunikation som ges och tas emot. Kärleken är för Gud lika självklar som andningen. Vi andas in och vi andas ut. Vi blir älskade och vi får älska. Samtidigt vet Jesus att för många av oss så är det här med kärlek ganska svårt. Kanske för att vi inte alltid har känt oss eller känner oss älskade. Kanske för att den kärlek vi upplevt varit fylld av krav och villkorad. Kanske för att vi har blivit svikna och inte vågar älska igen. Därför återkommer Jesus gång på gång till att kärleken först ges till oss. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Som jag har älskat er ska ni också älska varandra. I en av sina sista böner ber Jesus: Fader, jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Den kärlek Jesus talar om är mycket djupare än förälskelsens hetta och den sexuella åtrån. Båda är gåvor från Gud och kan ge oss fantastiska upplevelser. Men både förälskelse och det sexuella mötet är ändå bara en liten del av vad kärlek står för. Kärlek är så mycket mer än känslor. Jesus talar om det som ett förhållningssätt och han visar det genom handling. Han rör vid människor som ingen annan rör vid. Han talar med kvinnor och barn i en kultur där en man ska hålla avstånd. Hela tiden återkommer Jesus till att vi får kraft att älska därför att vi först har blivit älskade precis för dem vi är. Men han utmanar oss också att ta kärleken på allvar och att låta vår kärlek få konsekvenser. Den kärleksväg Jesus visar på när han går till Jerusalem handlar om något så svårt som lydnad och efterföljelse. Han talar om ett ledarskap underifrån, om tjänande och till och med lidande. Jesus ifrågasätter inte att Johannes och Jakob ska kunna dricka samma bägare och döpas med samma dop som Jesus själv. Att vara ledare enligt Jesus modell innebär att gå in i det djupaste djupa för kärlekens skull. I alla äkta kärleksrelationer finns den andres perspektiv lika väl som mitt eget. Många gånger driver kärleken oss till att först se till att den vi älskar mår bra och får vad den behöver. Det är långt ifrån alltid den enklaste vägen som är kärlekens väg. Det har många människor fått uppleva. Och det är långt ifrån alltid som Guds tanke för oss är den enklaste vägen att gå. Ibland sägs det att kärleken är blind. Men jag tror tvärtom att verklig kärlek lär oss att se på oss själva och på varandra med klarare ögon, mer sanna. Den djupgående kärleken är inte blind, men tålmodig. Vi får be med psalmistens ord: visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Kärleken kan öppna dörrar som tidigare erfarenheter har stängt. Och kärlek kan hela sår på djupet. Jag tror att vi alla har erfarenheter av relationer som kanske inte har varit helt enkla. Relationer vi på olika sätt försöker närma oss för att skapa en förändring. Jesus visar oss på möjliga vägar till försoning, till upprättelse och till nytt liv. Men där finns också insikten att ibland måste vi lämna en situation eller relation och gå vidare. När Jesus skickade ut sina lärjungar talade han om att dela vardagen, att ta emot husrum, men sa också att om folk inte tar emot er, gå därifrån då och skaka bort stadens damm från era fötter. Ibland måste vi lämna och gå vidare. Andra gånger stanna kvar. Oavsett vilken väg vi behöver välja så tror jag att bönen är en tillgång. Bönen är en plats, ett fredat rum där vi kan få brottas med livets frågor. En plats där vi kan vila och hämta kraft. I bönens rum är vi inte ensamma. Gud finns där redan innan vi kliver in i rummet. Guds ande ber ständigt för oss. Till bönens rum kan vi också söka oss tillsammans. Och vi får be för varandra. Vi får bära varandra i bön. Det är också en del av kärleken. Och en kärlekshandling. Poeten Bob Hansson skriver en hel del kloka saker. Om kärlekens bygge skriver han: jag ser ut genom fönstret och tänker på kärlek. På det där att kärlek är väldigt enkelt, men tvåsamhet lite besvärligt. Ett bygge som det krävs tre, inte två, för att mäkta med. Och jag tänker mig att detta tredje är nåden. Nåd är ett stort och viktigt ord som rymmer mycket. Nåd hör ihop med kärlek och barmhärtighet. Och i den kristna tron är nåd också starkt förknippad med att vara en gåva. Det innebär att vi inte behöver göra något för att förtjäna kärlek. Gud älskar oss oavsett. Gud älskar oss och de vi är, de vi är skapade till. Det spelar ingen roll vad vi sedan har varit med om eller blivit utsatta för. Det spelar ingen roll vad vi har gjort eller gör. Vi är alltid älskade. Och det är den grund vi kan stå på. En rent existentiell grund, en förutsättning för våra liv. Vi får lära känna kärleken genom att först ta till oss den kärlek som Gud vill ge oss. Sedan får vi öva oss i kärlek genom att älska och genom att lita på att nåden finns där. Vi är sedan kallade att älska i vår tur. Att älska på sådant sätt så att det upprättar människor. Vi är kallade att tjäna varandra. Inte på ett sätt som förringar oss själva, men som upprättar och lyfter alla parter. Vad gör det med oss om vi på allvar tror att Jesus steg ner i dödsriket för att uppstå igen? Vad gör det med våra liv om vi i vår vardag levande gör tron att dödens udd är bruten? Jag är övertygad om att det skulle göra en stor skillnad. Om vi tror att dödens udd är bruten, så har vi ett hopp att hålla fast vid. Och jag tänker att det gäller allt från relationer till miljö- och klimatfrågor och annat som oroar oss idag. Guds kärlek innefattar allt skapat. Gud är en ständigt skapande, kärleksfull kraft som vill liv. Det betyder inte att vi kan sätta oss ner och rulla tummarna med någon sorts inställning av att det ändå blir som Gud vill. Nej, Gud inbjuder oss att skapa tillsammans med Gud. Det är mycket som sker i livet och i världen som vi inte kan greppa. Och vi behöver inte förstå allt för att ändå agera. Det räcker långt att vi har en tillit till att det vi gör i äkthet och uppriktighet har betydelse och lämnar avtryck. Vi människor är livsviktiga för varandra oavsett om vi vet om det eller inte. När vi rör vid varandra, då kan mirakler ske. Och jag vill avsluta med en dikt som heter Gud väver. Den är skriven av M. Renstra och den svenska översättningen är gjord av Margareta Johansson. Gud gråter. Den skapelsens sköna gobeläng som hon vävde med en sådan glädje är stympad, sönderriven, förvandlad till trasor, dess skönhet sliten i tu med våld. Gud gråter. Men se, hon samlar ihop trasorna för att väva något nytt. Hon samlar det hårda slitets trasor. Försöken att försvara initiativen för fred, protesterna mot orättvisor, allt det som tycks smått och svagt, ord och handlingar givna som offer i hopp, i tro, i kärlek. Och se, hon väver dem tillsammans med jublets gyllene trådar till en ny gobeläng, en skapelse rikare, vackrare än den gamla. Gud väver tålmodigt, uthålligt, med ett leende som skimrar likt en regnbåge över hennes ansikte randat av tårar. Och hon inbjuder oss inte bara att fortsätta att ge henne vårt arbetes och vårt lidandets trasor, utan ännu mer. Att sätta oss in till henne vid jublets vävstol och väva tillsammans med henne den nya skapelsens gobeläng. Amen.